Nu kör vi! Du ryggar tillbaks när min hand just ska röra vid din. Några som lovar att aldrig rygga tillbaka när du sträcker ut din populärkulturella hand är Obiter Dictum, som varit med mig, Tobias Nordström, och det primala rytmernas fältherre, Billy Rimgard.
Tribal.
Ja, du...
Känns jag tribal verkligen?
Ja, den här tatueringen med den här taggtråden runt vänsterarmen just gör ju inte saken bättre.
Just det. 3:30 på morgonen på Ibiza 99. Nej, det är sarkasm var det där. Jag vill bara understryka det. För vissa saker skämtar man inte om, säger det bara.
Varför vill du skämta bort din tatuering, Billy? Egentligen borde vi vara mer kreativa med det. I och med att vi inte syns så hade vi kunnat leka betydligt mycket mer med våra attribut på något sätt.
Sant.
Men det är sagt att vi kanske inte ska gå ner tribal-spåret, men... jag vet inte, kanske lite steampunk eller någonting.
Ja, steampunk, ja, om man börjar byta ut kroppsdelar och sånt mot biotech typ.
Ja, typ.
Jag är helt med på det.
Kanske blir lite otroligt, men
det var märkte en sak alltså. Vårt förra avsnitt som skulle bli den här härliga återkomsten, det blev ett jävligt surt avsnitt.
Ja, det var väl okej, eller?
Men jag tänker så här, i början när vi drog igång podcasten så gjorde vi det för att så här, prata om fantastiska saker och saker vi var imponerade av och saker som var mindblowing. Men numera så är vi så här, ganska oimponerade, ganska slentriandissande.
Ja, men
är det dåligt eller är det bra?
Jag tror att det här vi pysslar med nu, det här självreflekterandet över det sura, tror jag nästan är farligare än det sura i sig. För att det här när vi börjar reflektera över att vi har blivit sura, som vi tangerar någon slags loco-loco värld som vi nog inte vill röra oss i. Eller vad tror du?
Det är ju i för sig sant, men det jag tänker på är väl typ så här. Man gillar ju inte, det finns ju vissa så här journalister, krönikörer framförallt, som har gjort till sitt modus operandi att så här, de möter någon eller åker någonstans och är imponerade. Liksom. Och det gillar man ju inte. Samtidigt så gillar man inte heller det här...
Kroneman?
Nej, alltså bäska eftersmaken när vi sitter och slaktar allt så här. Vikings, skit. Det var liksom, du var positiv till Vikings, det var det enda vi var positiva över förra avsnittet.
Men vänta nu, jag vill minnas att jag även var ganska positiv till, vad heter det här...
Håkan Hellström-filmen.
Okej, inte den. Men just den här nya grejen, Wool-ämnet, där vi pratade...
Ja, det är sant. Det är sant.
Så det kanske bara var du som var sur, eller?
Jag var nog jävligt sur, alltså. Men jag är fortfarande inte frisk. Men jag, liksom, det här ljudet i örat gör ju mig lite så här Steven Merritt sur. Det jag är livrädd för är att defaultläget när man mår så är att man på något vis hamnar i den här obehagliga, att man refererar tillbaka till sånt som man vet är sant och bra och inte kan ta sig upp ur det hålet.
Är det sant? Men man får också komma ihåg att förra veckan så var det ju sticking it to the man-avsnittet. Och då sant. Har man väl rätt att vara lite indignerad,
ja,
eller?
Ja, det är helt rätt.
Jag försöker nu, liksom, istället för att vara sur över att vi var sura, så försöker jag se det lite positivt, eller vad man ska säga.
Ja, men det är skönt. Men om förra veckan var sticking it to the man-avsnittet, det här är avsnitt 101.
Ja.
Ja. Isabelle Lundqvist skriver så här apropå avsnitt 100. Det ni skulle kunna göra är att hoppa direkt till 101, men att ständigt referera tillbaka till det mytiska gyllene avsnitt 100. Framtida lyssnare kommer vilja höra det, men då har du tyvärr på grund av vissa tekniska problem fallit bort från internets ansikte. Och när jag läste det så tänkte jag så här, vad kul det skulle vara om alla som lyssnar nu är med på det här, så att vi i framtiden twittrar och pratar om avsnitt 100. Så här, ja, säsongsavslutningen, den var okej, men inte som avsnitt 100.
Men det man skulle kunna göra är Andreas Tilliander jag kommer inte ihåg om det var förra året eller om det var 2011, lade upp en mix han gjorde på SoundCloud. Mm. Och sen så berättade han att den här har 500 lyssningar, sen tas den bort.
Mm.
Och ja, sen försvann ju den och nu finns den liksom inte kvar. Då kan man liksom bara prata om att man var en av de som lyssnade på den. Vad heter det? Jag gjorde ju det genidraget att jag lyssnade 2 minuter och tänkte, ja, den här ska jag lyssna klart på sen. Sen fanns den ju självklart inte kvar.
Nej. Det är också ett sätt att skapa exklusivitet någonstans.
Oh ja, det är det ju definitivt. Det enda man kan väl säga är lite nackdel med. Alltså det är en sak att ha exklusivitet i form av en begränsad upplaga exemplar av till exempel ja, vad som helst i princip. Det skapar ju limiterade versioner, skapar ju alltid, vare sig det är glassar eller vinylsjuor, en viss air av exklusivitet. Men det är kanske svårare med någonting som helt försvinner.
Ja, verkligen.
Det är andra sidan enda vägen att vandra med i liksom någon form av streamingkultur, eller om man ska kalla det.
Mm. Alltså jag hade ju en tanke när min blogg var in its heyday, ganska mycket läsare och jävligt bra drag. Då funderade jag på så här, att jag en gång varannan vecka eller någonting sånt där skulle så här häftklamra upp ett inlägg på en speciell anslagstavla på Fridhemsplan som bara gick att läsa där, som liksom var något jävligt göttigt, någonting som var liksom lite jobb bakom.
Mm.
Det säger kanske mer om liksom vilken tilltro jag hade till mina egna texter på den tiden, snarare än att det är ett roligt experiment. Men det är också ett sätt att skapa exklusivitet, sådär, att alla kommer inte kunna lyssna på det eller läsa det, men såhär, om man har vägarna förbi där eller bor i närheten, så får man någon slags mikrolokal version av bloggen.
Å andra sidan så blir man ju direkt inkastad i facket av såna här Ernesto Guerra-figurer. Det är han snubben som springer runt i Stockholm och sätter upp sin dagbok på olika ställen.
Ja.
Jo. Jag har sett honom en gång faktiskt.
Oj.
Otroligt spännande.
Jag trodde inte han fanns som väsen eller liksom som person, men ja.
Nej, alltså han tangerar ju på nu har jag sagt tangera 3 gånger här avsnittet. Han närmar sig ju den John Doe-figuren i Seven. När de kommer hem till honom så hittar de ju de här hundratals anteckningsböckerna där han har skrivit med, det är alltid ett bra psykopatbeteende att skriva med väldigt liten text.
Mm.
De hittar ju då hundratals anteckningsböcker med liten text med liksom reflektioner över samhället som han lever i. Ernesto Guevara har ju lite liknande vibbar. känns det som.
Så att det är ett litet typsnitt vi ska använda om man ska testa sig på något sånt där.
Ja, jag skriver också väldigt, när jag skriver i anteckningsbok så skriver jag ofta väldigt litet. Jag brukar skriva i en sån linjerad anteckningsbok, så skriver jag 2 rader text på varje sån, i varje sån ruta så att säga.
Mm.
Och ett gammalt ex till mig såg det där en gång och sa liksom att du är jävla psykopat. Hon var då helt övertygad om att det hängde ihop på något sätt.
Kan också ha att göra med att du stoppade små kattungar i ugnen.
Kanske. Jag tror det är helt orelaterat. Men...
ja. Apropå, vi pratar om avsnitt 100 här. Grejen är så här, allvarligt talat så är det så att avsnitt 100 kommer. Det kommer nästa vecka. Det finns en poäng med varför vi går till 101 nu och tar 100 nästa vecka. Och du kan ju fundera på vad det kan vara, så får du en idé om vad avsnitt 100 kommer handla om, kanske.
Eller ja, det där, jag tror ingen kommer klura ut det.
Nej, men det finns en poäng, det är genomtänkt. Sen är det en jävligt bra ursäkt också till att inte ha genomarbetat nu.
Exakt, det är exakt det där. Vad heter det?
Vi har ju fått frågan om varför vi bara sitter och babblar, varför vi inte gör någonting som är genomarbetat längre. Och det handlar ju inte om att vi...
Den tiden är förbi, kan jag säga.
Vi fattar järn sint förbi. Nej, så är det ju inte.
Nej.
Det kommer komma. Det har varit lite crazy bara. Så. Men nu så börjar bitar falla på plats.
Ja, du har haft ett enormt radioprojekt och jag ror i land ett projekt nu i helgen. Så efter det så borde det vara, ja, kanske, vad ska vi säga? Förhoppningsvis en synmärkbar ökning i kvalitet på betydligt.
Mm.
Gud, lovar jag för mycket nu?
Jag vet inte. Det beror på hur långt in på natten du ville att sitta och klippa.
Oh, ja, jo. Fast å andra sidan, jag kommer inte ha någonting att göra snart. Så då kan jag sitta hela dagen och klippa istället.
3 timmar research. Ja.
Ja, jag tänkte med veckor av research.
Jag tänkte research som räcker till 3 timmar podd.
Det är som min... varje obidirektum ska bli som ett Radiolab-avsnitt en gång i veckan.
Det skulle landa någon slags...
Har jag lovat för mycket nu?
Det har du gjort.
Ja, definitivt.
Ja. Men vi kan stanna kvar i ämnet kvalitet lite grann.
Ja.
Vi har ju en floppfilmscirkel som rullar. Den kommer utgå nästa vecka och köra som 2 veckor. För nästa vecka blir som sagt lite ett specialavsnitt här.
Nästa vecka är ju avsnitt 100. Så att...
Precis. Då måste man göra någonting speciellt.
Ja.
Stefan Cleef, vi älskar ditt engagemang för övrigt, skriver apropå filmen vi ska se, Baron Münchhausen, i floppfilmscirkeln, så skriver Stefan Cleef så här på oddpod.se: 219 minuter, just saying. Om den visar sig vara ännu en besvikelse, så undrar jag om den här cirkeln överlever. Och när jag läste det så, det här fick mig att tänka, det har ju gnällts en del i kommentarsfältet och även hos mig så här, när man öppnar VLC och blir liksom överkörd. Det har varit ganska långa filmer, ganska mastodontrullar vi har sett. Det är bara typ K-19 som har varit så här vettig längd på. Och jag funderar, kan det finnas en koppling mellan så här längden och floppfaktorn?
Men han menar ju The Postman. Måste han göra. För Baron Münchhausens äventyr är ju bara 126 minuter.
Jaha.
Ja, bara och bara. Men den är ju inte mega lång.
I en situation där du inte hade ett stort projekt att ro i hamn nu till helgen, så hade du researchat det här och förstått att den kommentaren hänvisat till The Postman och inte till Baron Münchhausen och stoppat mig redan på manusnivå.
Ja, det hade ju garanterat hänt.
Det är av den här anledningen som vi har ett delat Google Doc där vi liksom... Ja, ja, vi ska kunna filtrera ur sån här skit.
Jag vet sen, suger mig ursäkt. Jag sitter ju med det här doxet framför mig. Jag måste bara ha... inte reflekterat över det. För nu blev jag så här, men vänta, är den verkligen 219 minuter? Och så googlade jag upp det. Det är den ju inte.
Nej.
Jag vet inte, han kanske sitter på någon så här specialutgåva eller någonting.
Som är dubbelt så lång typ.
Ja.
Ja, jag vet inte. Min frågeställning handlade ju om... liksom, jag hade ju tänkt efterlysa så här en kommentar från på.se om så här, det kan ligga någonting i det här, att vi skulle ta den diskussionen i nästa floppfilmscirkel. Vi kanske kan göra det ändå. Särskilt nyfiken så är jag om någon som varit inblandad i långfilmsproduktion på något sätt har en tanke kring liksom det här, de här enorma längderna. För det ställer ju sina krav. Det är ändå en faktor som vi inte har diskuterat så mycket i floppfilmscirkeln. Jag försöker rädda det här nu.
Nej, men det är definitivt någonting vi bör ta upp, tycker jag. Däremot så tror jag att vi kan vänta med det tills vi kommer till den filmen som Stefan Cleef refererar till nu när jag läser den här kommentaren, nämligen Heaven's Gate, som ju faktiskt är 219 minuter lång. Och det är ju en matbit, om man säger så, som vi har framför oss. Den kommer nog komma ganska sent i floppfilmscirkeln, tror jag, för det är en sån...
Den betraktas väl som floppfilmernas floppfilm?
Ja, den är lite på många sätt en guide till hur man inte gör en film. Men ja, vi tar det när vi kommer dit, så att säga. Har du tittat på Vikings än?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har ägnat hela veckan åt att kolla Person of Interest.
Oj, den gamla börjaren.
För ett avsnitt i säsong 2 nu kallade IO9 för possibly the best TV that's ever been done, eller någonting sånt där.
Oj.
Att det var ett helt fantastiskt avsnitt. Och jag kände väl lite så här, jag kommer ihåg när vi började titta på de här nya serierna för, när hade den premiär? Det var förra året, va?
Förra nästan, va?
Ja.
Då är vi in på säsong 2 nu.
Ja, precis. Och det är så här långa rackarns säsonger också.
Ja.
Och grejen är att jag var ju inne lite på att jag tänkte så här, att den här kan växa upp och den kan växa till att bli någonting större. Liksom.
Och det var det du ville undersöka om den hade gjort nu, eller?
Ja, alltså man har inte hört så mycket snack om den. Den har ju tuffat på i liksom sin stilla ro. Mm. Och man har tänkt så här, jag har nästan trott att den har varit nedlagd helt ärligt, för att man har inte hört många pip om den.
Nej.
Och sådana saker. Men sen så läste jag den här rubriken på Ionine, som ju ändå så här, jag har någon slags respekt för deras...
Jag gillar ju Ionine också, men de har ju smak som är men totalt jävla värdelös.
Ja.
Brukar jag tycka i alla fall.
Ja, det är möjligt. Hur som helst så var jag sugen på att ta mig till det här avsnittet, för jag hade förstått att så här, okej,
det kommer vara värt det.
Det utvecklas en större plott som är mycket mer djupgående och som är liksom spännande. Så jag har ägnat veckan åt att kolla i kapp, jag har inte hunnit, det är så här långa säsonger, så jag har inte alls hunnit särskilt långt. Spännande tycker jag. Ser mig helt nya ögon nu.
Är det totalt förbjudet att läsa i kapp? Alltså typ köra synopsis på säsong 1 på wiki eller någonting och sen bara hoppa på?
Jag vet inte. Jag är på avsnitt 16 eller 17 nu på säsong 1 tror jag. Och man har väl, det har väl börjat utkristallisera sig spännande skit.
Är det så?
Mm. Men det har precis börjat dyka upp lite grann. Så att det är lite för tidigt för mig att säga om man kan läsa i kapp. För jag vet inte riktigt vart det är på vägen nu. Men jag gillar den betydligt mer nu än jag gjorde i början i alla fall.
Men vad tror du det beror på? Är det för att du nu har en mer sund relation och vet vad du ska vänta dig? Eller är det för att den faktiskt har blivit bättre?
Jag skulle säga att det nästan definitivt handlar om att jag har en sundare inställning. För någonstans är det så här att nu vet jag att den kommer ta vägen någonstans. Det kommer inte bara vara en rak procedural vecka ut och vecka in. Men det har också gjort att jag kan uppskatta själva procedural-delen mycket mer. Mm. Jag gillar liksom vart de tar... Jag gillar vart de tar de olika plottarna, för att det är inte liksom någonting som jag har ogillat mer och mer, och jag vet precis när det började. Det började i Criminal Minds för ungefär 4 år sedan. Sen dess har vi sett en tendens att hjältarna eller protagonisterna att det går så otroligt mycket ut för dem. Det börjar, om man tänker så här, som The Following nu.
Gud, jag somnar vad du säger namnet.
Ja, där börjar liksom... han som ska utreda det börjar i liksom uppförsbacke, allt är åt helvete, allt är personligt. Och Criminal Minds dog när allting blev personligt. Och det liksom...
När blev det personligt i Criminal Minds?
Vad kan det vara? Vad är det för säsong nu? Det är typ 8, 9?
Ja, jag tror 8 nu.
Runt 4 tror jag att det är, 4-5. När det slutar att gå från att de är proffs på att utreda brott till att det kommer massa mördare som så här har personliga vendettor med dem och som så här... Ja,
nu minns jag vad du menar. Ja.
Mm. Och grejen är så här att det där har blivit nya trenden, att så här, protagonisterna ska vara i sånt enormt underläge hela tiden. De ska knappt ha en chans. Falling Skies, liksom, exakt samma sak. Så här. Allt talar emot dem. Det här kommer inte att gå. Liksom. Och jag, för den rena eskapismen så kan jag vara lite trött på det där. Jag gillar ju också superhjältegrejen. Och Person of Interest har den väldigt bra. Han liksom, Reese, han är typ oslagbar i hand-to-hand combat. Och de sitter alltid på mycket mer information än polisen. Och de är liksom, de är utmanade, men... De är aldrig i det där liksom totala underläget där de måste så här klösa för att bara försöka ta sig upp till ytan. Liksom.
Du, vad heter det? Du får ju börja följa Alphas i så fall, tror jag.
Ja, just det. Fast den är ju nedlagd nu.
Jaha, är den? Det var ju... Eller jag vet inte om det var tråkigt. Jag såg ju några avsnitt. Jag tyckte inte det var så bra.
Nej.
Men hoppa på Vikings då.
Ja, de är inte underläge.
Jag vill ha med mig någon på Vikings, känner jag.
Det är så. Här,
ja, fan. Det är svensk tätt och allting.
Ja, men jag gör det då. Jag ska kolla.
Ja, men bra. Jag är liksom uppriktigt förvånad att ingen kvällstidning har liksom kört stora Vikingsknäcket än. Jag menar, det är liksom Johan Renck har regisserat. Gustav Skarsgård är med och gör en roll. Fever Ray har gjort ledmotivet. Eller ja, gjort och gjort. De har köpt en Fever Ray-låt till ledmotivet. Mm. Och liksom det handlar ändå om någon form av fornordisk, eller det utspelas i alla fall mot någon form av fornordisk fond. Så att alltså allting, det är ju en perfect storm för någon form av svensk hype. Ja. Det kan det ha att göra med att de väntar nu på att den ska ha premiär på HBO Nordic.
Kanske det. Det kanske blir en stor, alltså då kommer den gå i liksom ång-TV också, eller är det?
Ja, jag vet inte. Den har redan haft premiär på HBO Nordic också, så att ja, det är konstigt. Mm. Där har du ett knäckbild nu när du går på frilans igen.
Ja, vi får väl se. Något som jag är däremot sjukt peppad över är ju att
vilken jävla fart vi har idag.
Ja. Men det gäller att beta av. Vi väntar ju på de här genomarbetade avsnitten. Det här ska vi bara köra igenom.
Ja.
Det är så jag betraktar det. Jag tänkte på det här med att vara opeppad. Något jag är extremt peppad över, det är ju att första vårtecknet idag. F1-helg. Premiärhelg i Melbourne.
Ja, jag är det ett vårtecken?
Ja, att få det första loppet i Australien går alltid sjukt tidigt lokaltid här. 7 på morgonen drar igång på söndag. Då går jag upp god tid innan, gör muffins, kokar mitt kaffe och...
And well executed overtaking Schumacher back into...
Ja, det är, jag antar det. Alltså, en gång tidigt i vår vänskap, när jag var hemma och hälsade på dig, så du tvingade inte mig. Du sa, vi kollar på F1. Och jag sa, sure, jag hade aldrig sett ett F1-lopp i hela mitt liv. Så då åkte de ju runt i 3 timmar.
Nej. De har en tidsgräns på 2 timmar och tar sällan längre än 1:40.
Ja. Okej, jag överdrev lite för effekt.
Menar du det här? Alltså, var du hemma och hälsade på mig och jag tvingade dig att kolla på F1?
Nej, du tvingade inte mig. Jag hade liksom bara inte mage. Alltså, jag tänkte att det här... Du pratade jävligt med liksom bra engagemang och jävligt... ja, men du fick det att låta otroligt spännande. Varpå jag kände att ja, men vi gör ett försök. Och sen 5 minuter in, när de var inne på hur många varv kör de hade kört, kanske 3-4 varv, så kom jag på varför jag inte gillar F1. För att då är det ju så om och om igen i 2 timmar.
Okej, okay. Ja. Jag ska inte försöka sälja in det igen då, om jag har misslyckats en gång.
Men är du en sån också som väntar till dagen efter för att kunna ladda ner och titta på det med BBCs kommentatorer?
Man behöver inte göra det dagen efter. Det räcker med att vänta till någon timme efter loppet har slutat, så kan man göra det.
Okej.
Okay. Alltså det händer. Grejen är så här att jag har ju via Play där jag ser det. Men däremot så går ju loppen oftast på den väldigt opassande tiden 14 på söndag eftermiddagen. Och då är det ju ofta så att man är iväg och gör någonting annat. Så att, och de har inte så här Play on demand i efterhand via Play. Så att då blir det ju BBCs sändningar. Men BBC har ju skitsamma, det vi ska inte gå in på. De har ju tappat rättigheterna till Sky. Och jag tycker inte Sky gör det lika bra som BBC. Men skitsamma. Det jag skulle komma till var så här att den här min lilla F1-fabläs... Under vintern här så har jag ju... Alltså, egentligen så är det så här att de senaste 6 månaderna så har jag, så fort jag inte har suttit och klippt på min radiodokumentärserie, så har jag haft sju...
Som alla borde lyssna på, för den är otroligt bra.
Jaha, tack. Ja, tack. Jag har haft konstant dålig samvete så fort jag gjort någonting annat. Och då menar jag verkligen någonting annat, inklusive att spela in podcasten typ. Men då har jag gjort så att jag har gått och satt mig vid datorn, och grejen är så här, om det är så här söndag 20:30 eller liksom tisdag 22, man är inte jättepepp på att sätta sig ner och klippa en timme eller två bara för att man måste, så att jag har alltid satt mig vid datorn, för att jag har liksom inte stått ut med mig själv om jag har legat i soffan och legat och kollat på någon tv-serie eller film. Så jag har satt mig vid datorn, jag har startat programmen och sen då börjat hitta ursäkter till att göra andra saker. Så vad jag gjorde var att jag upptäckte att på YouTube så är det någon hjälte som har laddat upp då massa F1-säsonger i sin helhet från 80-talet. Mm. Så jag valde ut sen 1985. Så bara, visste ju inte vem det var som vann, för jag har inga kalenderbitar och sånt.
Arthur Senna.
Ayrton Senna right up alongside a brilliant start, taking the lead by passing Alain Prost and Keke Rosberg. One of the finest from end off goes. Well, I can't see who it is, but one of the Ferraris is off.
Ja.
Oh,
nej, nej,
det, nej, fan.
Jag trodde du visste. Jag bara så här, ja.
Nej, men... nej, jag var drog till med den enda F1-föraren jag vet. Ja. Ronny Hellström vet jag också.
Det var ju då han det var ju då han körde också. Ayrton sen Ronny Hellström,
ja,
Ronny Pettersson.
Ja, nu hör. Ja.
Det var Alain Prost.
Vad heter han svensken? Nej, inte Pelle Lindberg, han var hockeymålvakt. Vad fan heter han?
Lill-Lövis. Lill-Lövis Johansson.
Vi har väl haft en svensk F1-förare som körde ihjäl sig.
Men det är Ronny Pettersson.
Ja, Ronny Pettersson, Hellström. Inte Ronny Hellström.
Nej. Och sen Stefan Lill-Lövis Johansson, han körde ju det här året 1985 då. Men det bisarra är ju då att jag sitter och kollar igenom alla lopp från den säsongen. Så. Och jag tror jag inte har känt mig mer geekig på länge. Det är en sak att sitta och nörda ner sig i sci-fi-världar och fantasy-världar. Men då, där någonstans, man var i mitten av säsongen och upptäckte att man satt och höll på folk och sånt.
Alltså, ja, det är ju någonting som jag vet inte, jag har aldrig gått på ett ut med motorer.
Nej, det finns ju ett problem.
Liksom. Jag har ju inte körkort av en starkt bidragande orsak. Jag hade moped, men det var ju bara en sån grej.
Fast det är väl betydligt mer liksom stigmatiserande än att ha körkort, eller?
Jo, det kanske det är. Men det var så att två av mina kompisar hade moped. Så då liksom, det var mer av så här... Om vi säger så här, de hade såna här krossliknande mopeder. Mm. Ja, hörde det? Krossliknande. Jag har ingen aning om vad den korrekta termen är. Medan jag då, av ren rädsla för det här med att växla, valde att köpa en EU-moped. Eftersom att de var bara gasa och bromsa på. Det var liksom som en cykel, men istället för att trampa så vred man lite på handen. Så, ja. Att, så nej, alltså motorer... Det är otroligt läskigt på något sätt, känner jag.
Jag gillar ju liksom, det är ju sånt man inte får säga, men det var ju, F1 var ju klart mycket roligare när det var livsfarligt liksom. När det var någon som knoppade av per säsong.
Alltså, du tittar på det av NASCAR av det, anledningen alltså?
Nej, inte nu, alltså nej. Det gör jag inte, men jag gillar tanken, alltså när man ser så här retro racing bilder. Mm. Så gillar man, det fanns en snubbe som heter Jochen Rindt som 1970 så dog han men vann ändå VM för att han hade liksom samlat ihop så många poäng innan så ingen kunde köra ikapp honom. Det är mäktigt.
The normal continuum of human events has a beginning and an end. Jochen Rindt is dead. He will have won the world championship. The manner of his winning it illustrates the randomness of human experience.
Nej, men det var ju liksom, Det var ju farligare förr. Det är precis som cykling som jag följde väldigt mycket förut. Det är också en sån här sak man inte får säga, men den var ju mycket roligare när alla var dopade och körde utan hjälm. Det bara är så liksom. Det är inte alls samma så attackerande cykling och galna grejer.
Men du skulle alltså argumentera för att inom cyklingen släppa dopingen fri?
Nej. Det skulle jag inte, för att det har såna fruktansvärda konsekvenser på liksom kropp och omgivning och folk, så nej, det skulle jag inte göra. Men däremot så, om man tänker de stora cykelloppen idag jämfört med de stora cykelloppen för 10 år sedan, så, eller ja, ännu mer 13 år sedan typ, så var det betydligt mer ös då.
Ja, det är trist det där när man ska följa reglerna liksom.
Mm, lite så. Jag känner att så här, de lyssnare som vi inte har tappat på de här senaste 6 minuterna F1-snack och så. Usch. Det är verkligen ett mellanavsnitt på många sätt, känner jag.
Oh, ja.
Vi kan ju passa på att utse veckans lyssnare istället.
Ja, gör det.
Johan Kullenbok. hittade oss väldigt nyligen.
Ja.
Och har började med avsnitt 1 och tog sig igenom alla. Hej och välkommen till Åbiter Diktum. Jag heter Billy Rimgard och med mig har jag Tobias Nordström.
Hej, hej.
Du, Åbiter Diktum, vad är det?
Det är en podcast.
Som mejlade oss här för att han... Efter förra veckans avsnitt så blev han så deprimerad över att backkatalogen var slut. Så nu har han börjat om från början.
Ja, det där har jag också gjort med några podcasts. Dock inga sådana här med glada amatörer som vi. Utan det är ju mer, han ska ha stor cred för det. Det är ju för mer och mer var det med sådana här Radiolab-grejer och sånt där man lyssnar om saker.
Mm. Jo, fast då är det ju liksom producerat och tidlöst på ett annat sätt, kanske.
Precis. Ja, han kommer nog inte lyssna om det här avsnittet. Nej, nu ska vi inte vara sura.
Nej, men det slår ju inte gnister. Nej, vi skakar på oss och fixar lite blodomlopp här och så kör vi. Så här, jag berättade ju att jag tittar på Person of Interest och jag reagerade på en scen som jag har sett i så många serier och så många filmer också för den delen. Men det här var ett aktuellt exempel så det passar väldigt bra. En karaktär sitter och äter frukost med två barn och fru. Och så säger han, "Daddy's gotta go to work now", samtidigt som mamman börjar duka av. Egentligen saknar han jobb sedan 8 månader tillbaka, men mörkade det här på grund av att han är household provider och inte vill att frun ska tvingas börja jobba. Och det här är en situation som vi ser ganska ofta när manliga karaktärer talar med varandra. Nämligen att så här, om frun måste gå tillbaka till jobbet, vi ser i Breaking Bad exempelvis, så ses det som ett nederlag på något sätt. Att så här, fan, ja, ni har inte lätt nu, båda måste jobba. Och det här är ju liksom en bild av könsroller som vi inte känner igen så mycket från Sverige, där vi har förskola och liknande. Det är inte en för, alltså man hemmafrun är undantaget, kanske man kan kalla det för.
Mm.
Och jag tänker på det när jag ser amerikanska tv-serier. Och det gäller inte bara könsroller, det gäller andra saker också. Men den sortens så här serier som skildrar någon slags familjeliv eller familjedrama som inte är out there, tycker jag ofta kan kännas lite obehagliga. För att på ytan så är det amerikanska samhället väldigt likt vårt. Man åker till samma så här McDonald's drive-thru och man... Det är mycket som ser likadant ut, men det finns en värdegrund som ser väldigt annorlunda ut mot hur vår är. Alltså så här, Kristdemokraterna skulle vara typ Miljöpartiet i vissa delar av USA.
Mm.
Kan du känna samma sak?
Jo, jag känner igen, definitivt igen det där, men alltså, samtidigt, jag vet inte om det handlar om att det liksom... Om det handlar så mycket om amerikanskt familjeliv som det handlar om, vad ska man säga, nästan någon form av virtuell verklighet som tar form i de här tv-serierna. Så det är mer att man på något sätt har den eskapistiska världen där saker alltid ser likadana ut, eller vad man ska kalla det.
Mm.
Jag tänker som du pratar om de klassiska suburbia könsrollerna. Alltså de finns ju i liksom svensk fiktion också på många sätt.
Mm.
Jag tror att det där handlar kanske mer om att använda de enkla greppen. Alltså använda det som är lätt att känna igen och utifrån det försöka berätta någonting, snarare än att försöka vilja vara progressiv i grundupplägget, eller vad man ska kalla det.
Fast problemet vad man gör är...
Jag ser inte att det är oproblematiskt, tvärtom. Men jag tror inte att det handlar om att man berättar om ett verkligt samhälle på något sätt.
Fast man, i och med att man berättar om det, så driver man ju samhället åt det hållet någonstans. Om det blir normen och man ser så här, aha, okej, okay, det är lite så här skämmigt att... Jag menar, en annan typ exempel i all amerikansk drama, det är ju att den här markören för att man har det jävligt risigt ställt är att man inte äger sitt hem, att man hyr. Det är liksom, då är det jobbigt liksom, för att det är en sån självklar grej att man äger sitt hem i USA. Och hur liksom den amerikanska socialpolitiken och familjenormerna ser ut, det kan vi inte göra så mycket åt, men jag ser en skillnad på, alltså, om man tittar på så här Miami Vice eller om man tittar på The Wire, så är de så far out så att man så här, det är väldigt svårt att lägga dem som ett filter över liksom någon slags svensk samhälle. Däremot de här småstadsdramerna, typ Friday Night Lights, eller så här livsstilsdrama som Sex and the City, det ser väldigt mycket ut som att det där är vår värld, men det är inte riktigt så. Alltså det, är så här, det finns väldigt stora skillnader.
Definitivt, men jag tror, alltså jag tror där du nämnde The Wire, serien vi alltid tar upp, men vad heter det, jag tror att i sådana fall, alltså där man arbetar med någon form av brutal realism, så tror jag att det ändå går att relatera till, även ifall getton i Sverige inte alls är liksom på samma nivå som Baltimores slumkvarter liksom, eller liksom, och då, för att alltså där har vi ju verkligen, om den familjebilden som presenteras i många av de amerikanska serierna, alltså den överensstämmer ju inte med hur det ser ut i en majoritet av hushållen i USA heller, såklart. Det är ju liksom en utvald liten medelklass som lever så. Medan The Wire som ett exempel porträtterar ju någonting som finns i nästan alla amerikanska städer i princip. Så att jag tror att och liksom knarkhandel och polisbrutalitet eller ett polissystem som är uppdämt av byråkrati och liksom konstiga prioriteringar finns ju här med liksom. Vad fan, det senaste veckorna reva grejen är liksom, man skulle ju kunna göra en The Wire-serie bara på den grejen, känns det som.
Jo, definitivt. Men det jag kan störa mig på är inte så mycket som alltså hur mycket man kan känna igen sig eller identifieras med, utan snarare vad liksom, vilka värden som man försöker, vad ska man säga, som man omedvetet prackar på lyssnaren. Jag tänker också på,
eller tittaren.
Ja, tittaren, exakt. Jag är fast i radiomediet. Det som en annan extremt tydlig grej, det är ju så här arbetsetiken. Typ amerikanska tv-serier som utspelar sig på en arbetsplats. Jag vet, jag växte upp med Lagens änglar, där man, alltså, eller där man precis som i så här West Wing eller CSI eller någonting, man jobbar hela tiden. Det är liksom, man är alltid på jobbet och man går all in på jobbet, 80 timmar i veckan minst, man har ingenting utanför jobbet. Men Lagens änglar, det roliga där var ju att så här, satt och kollade på det då när man var kanske typ, jag vet inte, 12-13 kanske. Sen 10 år senare så började jag på mitt första jobb någonsin. Det var på en A-kassa, jag satt och sorterade papper. Och då var det jättemånga av handläggarna där som hade sökt till juristlinjen. Därför att de hade suttit och tittat på Lagens änglar och tänkt att det där är grejen. Och istället hamnade de på ett syrefattigt kontor och handlade A-kassaärenden. Men jag menar att så här...
Men det är intressant att du tar upp det fallet. För där tror jag snarare... Alltså jag tror inte att så här, själva den... Det är klart att Lagens änglar är jävligt tillrättalagt. Men det finns ju a select few brottsmålsåklagare och advokater som lever det livet, så att säga. Och där handlar det ju snarare om att berätta den historien för att det är den som liksom är rolig att titta på. Alltså det är inte lika kul att titta på den A-kassahandläggaren som har sin juristutbildning och sitter och fattar beslut om Greta ska få sin bisyssla godkänd eller inte. Det blir ingen bra serie, men den där liksom Leif Silbersky-personen som försvarar seriemördare, det är lite sexigt.
Fast jag är nog inte ute efter hur mycket realism det är, hur mycket det korrelerar med en faktisk verklighet. Utan jag tycker snarare att problemet är så här, om man växer upp med, eller växer upp, man behöver inte växa upp, man kan se West Wing idag. Liksom. Om det sen blir ens bild av vad det innebär att ha ett jobb, det vill säga... Du sover på soffan i ditt kontor, du äter en bit paj på trappan för att få lite sol och sen ska du in och liksom grinda igen. Mm. Det blir alltså, de värdena är det aldrig någon som pratar om.
Att så här... Men gör man inte ett problem? Alltså West Wing är en serie som handlar om att arbeta i Vita huset.
Ja.
Alltså men... gör man inte... Alltså kan man lägga det ansvaret på en sån serie att på något sätt försöka representera vad ett inom citationstecken vanligt jobb innebär?
Men någonstans så finns det ju värden som kommuniceras hela tiden i det här. Alltså det finns en... jag tänker att så här, när man hela tiden trummar på med, om vi återgår till hur familjestrukturerna ser ut, att det är så här, ett nederlag när mamman måste börja jobba, att pappan inte kan provida, så är det en extremt orättvis bild som skickas ut både till män och till kvinnor.
Mm.
För jag vill inte ha liksom, jag pallar inte att leva under trycket att jag ska försörja alla, lika lite som så här, min sambo skulle palla trycket av att så här, du borde egentligen vara hemma med barnet, varför har ni förskola liksom. Det blir liksom en, alltid när jag kommer till de scenerna, det spelar ingen roll hur mycket jag tycker om karaktärerna eller serien, så skär alltid i mig, för att jag, alltså det är verkligen så här, gör ont, alltså inte gör ont, men alltså jag tycker det är så fruktansvärt när snacket går så.
I can't get pregnant and I already got a fertility test.
So why don't you just ask him to get tested?
Oh, Turk is very sensitive when it comes to his manliness. Remember when I told him his backpack looked like a purse?
Turk, honey, I didn't mean it.
I am a man! A man is not carrying a purse!
Och det jag menar är att om man inte tänker på de frågorna aktivt och så här ser det när det där händer, så här, oj, där gör de det där, utan att man så här bara suger i sig, eftersom det ser ut, det är det som är grejen, det ser ut som hos oss, det ser inte ut som i ett sydeuropeiskt drama där så här, farmor och farfar och kusinen och åtta ungar och alla bor tillsammans och äter middag liksom. För där ser vi tydligt så här, vänta nu, den här familjesammansättningen, de jobbar på lite annorlunda sätt, alltså då är det väldigt tydligt att det är så. Ser man sig up all night så tänker man, jaha, är det så här det är att vara småbarnsförälder? Och det är inte det, inte i Sverige.
Nej. Men får du skylla dig själv, tror du, som tittar på amerikanska tv-serier lite? Eller det är ju alla såklart, men alltså, ser det radikalt annorlunda ut i svenska serier?
Jag tycker det. Jag tycker det ser annorlunda ut där.
I så här Bron. Nej, men det jag tänker är så här, till exempel som Beck-filmerna, som jag är övertygad om har gjort... Eller ja, vad ska vi säga, både Beck, Wallander, hela det svenska deckarundret. Jag tror ju alla de tillsammans har gjort det lite mer attraktivt att bli polis, eller vad man ska säga.
Mm.
Och de står ju för, alltså framförallt Wallander som utspelar sig i Ystad. Jag gillar ju tanken på någon som blir polis och vill bli förflyttad till Ystad för att det är där det händer. Det händer ju inte ett piss i Ystad såklart. Men alltså, ska man lägga lika stor skuld på de serierna, tycker du?
Fast, ja, jag vet inte. Jag tycker inte det, jag vet inte om det är ett lika stort problem. Alltså, det jag kan störa mig på är liksom, kanske det mer det som inte syns så mycket.
Mm.
Alltså att Solsidan liksom, Solsidan håller ju också på att jobba väldigt mycket med de här, vad ska man säga, stereotyperna och sånt. Men det är ju det som är hela den poängen med det. Alltså så här att nu gör vi oss roliga över livspusslet för medelklassen. Mm. Typ. Och då blir de här frågorna liksom, de blir väldigt synliga. Det är betydligt värre när man berättar en kriminalgrej och sen smyger man in massa unkna föreställningar om exempelvis kön i den alltså under ytan. Det är inte det handlar om primärt, så vi tänker inte på det aktivt, utan det liksom bara sipprar igenom så här.
Jag pratade med någon som jag jobbar med Solsidan, jag kommer fan inte ihåg vad hon heter, men hon pratade om det lite grann, att så här, hon tyckte det var lite jobbigt att just Solsidan Alltså på ett sätt så är det en väldigt tydlig så här, satir över ja, men över liksom någon form av inte klassresa, men någon form av så här, alltså det finns ju en anledning till att de två huvudpersonerna i serien flyttar in till det här till den här gräddhyllan Solsidan liksom och kommer lite utifrån. Alltså att från början så är det liksom någonting som vill driva med hela den bilden. Mm. Men den har ju även lika mycket så här plockats upp av människor som verkligen lever den och tycker att det är mer så här sköna karaktärer eller vad man ska säga. Typ att det är lite kul att de påminner lite grann om verkligheten, men man ser inte liksom hela bilden på något sätt. Det är lite som människorna som tittade på Mad Men för att karaktärerna var så häftiga och eller tittar på Mad Men för att karaktärerna är så häftiga och har så snygga kläder liksom. Man missar en ganska så här, avgörande problematisering som faktiskt finns där.
Ja, när vi sa i början att det här var av ett avsnitt som vi skulle få överstökat, så var det ett skämt var det tänkt som, men det blev lite så ändå. Det var inte riktigt meningen.
Ja, men man kan säga när det finns en sån underliggande lättsamhet eller måste säga, så är det ju lätt att den införlivas på riktigt kanske.
Mm, precis. Men det kommer bli fett. Det kommer bra grejer framöver. Vi har
ja, då.
Vi har faktiskt en del stora planer får jag säga som vi inte är redo att tillkänna ge riktigt ännu, men som jag tror det kan bli ganska fett faktiskt.
Oh ja, vi har mycket bra idéer på gång.
Postscriptum heter det, denna del när vi brukar tipsa om något roligt.
Så jävla en arm utanför, en arm på ratten. Postscriptum heter det.
Solen i ögonen. Jag tipsar den här veckan om en podcast som heter ABC Gotham. Där två personer det kanske inte är lika roligt som du tror. Allt är tråkigt idag. ABC Gotham. Två personer tipsar, utgår ifrån alfabetet och tipsar om väldigt obskyra, knäppa eller okända platser i New York City. Så att varje avsnitt handlar om en plats som börjar på den bokstaven som är aktuell för veckan. Cool idé, gör något liknande om Stockholm, please.
Det tycker jag låter. Ska vi göra det kanske?
Oj.
Ta betalt för eller någonting.
Ja.
Sälj in en device eller någonting sånt.
Audio tour som vi säljer till turister på Arlanda.
Ja. Och jag tänkte tipsa om dokumentären Holy Rollers, The True Story of Card Counting Christians. Det är en dokumentär om ett blackjack-lag bestående av, vad ska man säga, kristna hipstermän som då har lärt sig räkna kort och spränger banken på olika kasinon runt om i USA. Otroligt intressant, otroligt kul. Jag vet inte, jag skrattade ganska mycket åt de här kristna människorna också, men det var intressant att få en inblick i en korträknares vardag.
Mm. Då lägger vi på locket för den här pågående tågkraschen.
För det här jävla autopilotavsnittet. Alltså jag är otroligt, jag vill be om ursäkt till våra lyssnare. Vi lovar verkligen bättring.
Ni fick inte. You didn't get the episode you need, you get what you deserve.
Ja, okej.
Nej, jag håller med. Det är inte kul.
Nej, vi ses nästa vecka med det tryfferande avsnitt 100.
Uff, då ska vi ha kul.
Ha det fett tills dess.
Tjena.
Tja.